De av dere som hadde mulighet til å være med på familiefesten på tirsdag, dere ble kjent litt med han Karpas. Han som var en tiltenkt romersk soldat, som var med og på nært å oppleve både Jesu død og Jesu oppstandelse. Og vi snakket litt om, eller han fortalte hvordan det var når han selv fikk erfare å se at Jesus levde, og hvordan det overbeviser han om at hele historien om Jesus var sann, om at Jesus virkelig er Guds sønn, og at han lever i dag. Og da har jeg lyst til å fortsette litt i samme spor. Derfor at det som Karpas opplevde, det kan være forskjellen mellom faktisk en død og en levende tro. Den store forskjellen for Karpas var at han møtte den levende Jesus. Og der er en av de viktigste forskjellene mellom det som vi kan kalle religion, og det vi kaller kristenliv, ekte kristenliv, nemlig at vår frelse, vår tros opphovsmann, han lever. Han er ikke bare en historisk person som en gang i tiden gjorde noe bra, satte spor etter seg i historien, men han lever i dag. Hans liv var så sterkt at man kalte opp tidsregninger etter ham. Tiden før han kom på banen, og tiden etter at han hadde vært her. Det var et merkbart skille der, og det er jo et ganske sterkt bevis på at du har satt spor etter deg i historien, når du får tidsregninger etter deg. Men det stopper ikke bare der med Jesus, med at han levde en gang og satte spor etter seg, men han lever i dag, og det er det som er det avgjørende. Og derfor heter det i dag et møte med den levende Jesus. Derfor at det har betydning. Vi skal lese fra 1. Korinther brev, kapittel 15. Og vi leser fra versen 12. Og der hoppet det veldig fort. Det kom litt først, og så forsvant det. Og se, her fikk dere hele bunden. Hvis det blir forkynt av Kristus, at han er oppreist fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Og hvis ikke Kristus er oppstått, da er vår forkynnelse uten innhold, og troen deres er også uten innhold. Ja, og da blir vi regnet som falske vittner om Gud, fordi vi har vittnet om Gud at han har oppreist Kristus, som han ikke har oppreist, hvis det altså er slik at de døde ikke oppstår. For hvis de døde ikke oppstår, da er ikke Kristus oppstått. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er troen deres til ingen nytte. Dere fortsatt i deres synde, da er også de som er sovnet inn i Kristus godt fortapt. Hvis det er bare i dette livet vi har satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og han er blitt første grøden av dem som er sovnet inn. Om ikke Jesus hadde stått opp fra de døde, så hadde han vært, kanskje noen hadde sagt, en mann med magiske krefter. Kanskje noen hadde sagt at han hadde varme hender. Kanskje han hadde blitt sammenlignet med Snåsamannen. Kanskje noen hadde kalt han med en tryllekunstner som kunne gjøre en mirakel. Om ikke Jesus hadde stått opp fra de døde, så hadde hele våres tro vært uten innhold. Da hadde det bare vært fine livsregler, en fin historie, gode regler for moral og etikk, men ikke noe mer. Om ikke Jesus hadde stått opp fra de døde, så hadde vi fortsatt vært uten håp, uten frelse. Og som Paulus skrev, de ynkeligste av alle mennesker. Heldigvis så er det jo ikke sånn at vi er de ynkeligste av alle mennesker, derfor at Jesus sto opp fra de døde. Og det gjør oss dermed til de heldigste av alle mennesker. For at Jesus sto opp fra de døde, det betyr nemlig forskjellen på evig pine eller evig glede. At Jesus sto opp er jo nemlig avgjørende for för hur jag ska tillbringa evigheten. Det betyder att när jag hör de goda nyheterna, jag väljer att tro att det gäller mig och tar emot det för mig personligt, så är jag mer heldig än alla världens lottomiljonärer tillsammans. Jag är rädd för evigheten. Icke för att jag har gjort mig förtjänt av det. Kun på grund av Guds enorma godhet och nåde mot mig. När det är sagt då, så är det något som skurrar i den där gamla vitsen som dere ser där. Dere har hört om den för. Vad som är likheten mellan en kristen och en häst. Och svaret är liksom det ska vara då att jo, bägge hänger med hodet. Den fick jag levert medan jag spelade innebandy. Men en kristen som har skönt att Jesus har tagit straffen för alla, absolut alla mina synder, absolut alla mina feltrin, att jag är tillgett och att jag inte längre tränger att vara rädd för Gud, att Jesus stod upp för att bekräfta att denne avtalen, den är i box, att han lever idag. Det skulle egentligen ge både en och två och kanske flera grunder till att inte hänga med hodet. Men likaväl så är det många som har det bilden av de troende idag. Det är sådana här trauste, allvarliga, stränga folk där all glädje är förbudt. Och det stämmer ju inte. Men selvfølgelig så kan också vi som troende ha stunder där vi upplever att vi hänger ut med hodet. Och vi kan uppleva att smilet är lite längre undan än vanligt. Livets allvar, utfordringar, bekymring, överraskelse möter oss alla. Och då är det kun en ting som hjälper, och det är ett möte med den levande Jesus. Och jag har lyst att vi kort ska se på några personer i Bibeln som fick ett möte med den levande Jesus och vad som skedde med dem, därför att det utgjorde en avgörande forskel i deras liv. Då Jesus hade blivit begravd var disciplinerna rädda. De var rädda, vad ska ske med dem nu? Vad kommer att bli våra skäbne? Våres mäster, han blev korsfästa, han döde, han blev begravet. De gömde sig bak låste dörr. Så vet vi att på söndagen då, påskesöndagen, så gick Maria Magdalena, Maria och Salome, de hade köpt krydda för att salva kroppen, slik som skicken var. Och de gick då till graven. Och så får de se när de kommer dit då, att stenen, den är rullad bort och att graven är tom. Och man kunde ju förvänta att det där hade blivit ett sånt löft och att de hade jublat. Men vad sker? Kan läsa om det här själv i Bibeln. Maria Magdalena, hon bryter totalt samman. Det var inte nog med att dennes mäster hade blivit korsfästa och hade blivit dräpt. Nu var det också någon som hade tagit kroppen. Hon hade inte förväntat att Jesus skulle stå upp. Hon var helt förtvivlad. Någon har tagit kroppen till Jesus. Vem är det som har gjort det? Och så visar sig plötsligt Jesus för henne där. Och efterhvert så känner hon igen honom bak tårarna där. Och det är då som det sker en avgörande förvandling i hennes liv. Hon löper in i huset där som disciplinerna sitter jämte. Hon bankar på dörren och jag är ganska säker på att hon inte viskar: hallå docka, jag traff Jesus i hagen. Han lever. Jag är nästan 100% säker på att hon bankar på dörren: hallå! Hej, docka må öppna. Jag har sett Jesus. Det är helt sant. Han lever, han är inte i graven längre. Hallå, öppna upp. Sån tror jag att det var. Jag tror hon fick en sån förvandling när hon mötte Jesus. möte med den levande Jesus gav Maria Magdalena hoppet tillbaka i en situation där det föltes som allt hade raknat. Mästaren var död, någon hade tagit kroppen till och med. Allt som var stabilt, allt tryggt, allt som hon hade drömt om för framtiden och Jesus kom och gjorde gott och var hygglig. Allt det såg ut som det hade raknat och det såg usikert ut. Men så mötte hon Jesus och då förändrade allt sig. Hon blev fyllt med hopp igen. Och det är det första punkten av tre punkter som jag önskar du ska få med dig idag. Att ett möte med den levande Jesus ger dig hopp igen. Själv om det kan upplevas som om allt har raknat. Och det kan upplevas att allt som vi hade förväntat oss sett fram emot, det har gått helt i grus. Så ett möte med den levande Jesus kan ge hoppet tillbaka igen. En annan som vi kan läsa om i Bibeln är disciplen Thomas. Och alla de här historierna kan du läsa i de sista kapitlerna i vers 1 av evangelierna. Thomas, han var inte med då Jesus plötsligt en dag efter uppståndelsen kom och hilste på disciplerna där som de satt i rummet bak stängda dörren. Han hade inte sett Jesus i livet efter att han blev korsfästad. Och han var rimligt skeptisk till historierna som de förtalte. Thomas, sin tro, den hade strandat totalt. Troen på att Jesus var frälsaren, kongen, han som skulle rädda dem, den hade varit så stark när han vandrade samman med Jesus under dessa 3 åren. Men den hade totalt strandat på en öde ö där Jesus döde och Thomas, han var tom i sitt inre. Och vi kan läsa att han säger det så tydligt och klart: om jag inte får se naglarna i händerna hans och får sätta fingrarna mina i märken efter naglarna, får lägga handen i sidan hans, så kan jag slett inte tro. Så starkt sa Thomas det, han som hade vandrat sida vid sida med Jesus i 3 år. Hans tro hade kraschlandat. Luften hade gått ut av ballongen. Han var tom. 8 dagar efter detta, står det i Johannes 20, så var disciplinerna igen samlade och Jesus kom och hälsade på dem. Och denna gången var Thomas också där. Och då kallade Jesus på honom för att han ska få känna efter och verkligen se, erfara och märka att detta är Thomas sin mästare. Detta är Jesus Kristus som har uppstått från de döda. Och där och då så får Thomas en uppenbaring eller en aha-upplevelse om du så vill. Han får ett möte med den levande Jesus och känner att det blåses liv i troen som hade strandat. Han fylldes igen med tro och överbevisning om att Jesus är virkelig Guds son. Jesus är virkelig vägen, sannheten och livet. Jesus är virkelig min frälsare. Och efterpå så kan kyrkehistorien fortälla oss att Thomas, han som blev kallt tvilare, han tog evangeliet som en av de första till India. Det skedde en förvandling när han mötte den levande Jesus. Och det är fler än Thomas som har upplevt att tron har strandat. Att luften har gått ut av ballongen. Och kanske till och med har lurt på vad allt detta jag upplevde med Jesus. Var det äkte? Var det verkligt? Eller var det bara suggestion? Var det bara uppspill? Därför att livet har varit tufft. Man har upplevt motgångar. Man har upplevt ting som har pressat troen så hårt. Men det är nettopp slika människor som Thomas och de som upplever det samma som han, som Jesus önskar och visar sig levande för, som han önskar och blåser nytt liv i troen, så att de igen kan fyllas med tro och överbevisning. För det med tro, det handlar inte om teori eller kunskap. Det handlar om kännskap. Och det står att troen är en gave från Gud. Men det är också ett resultat av näringsrik mat som styrker troen och ett möte med den levande Jesus. Och det ger oss punkt 2, att ett möte med den levande Jesus blåser liv i troen. Den tredje personen som vi möter idag, det är han Peter. Och han blir ofta brukt som exempel i många historier. Han var den här impulsiva, tuffa fiskaren från Galilea. Stor i orden, men med kämpekrasch. Han så lovade att han ska aldrig svikta Jesus. Om så alla andra förlata Jesus, så skulle han aldrig gå ifrån Jesus. Han var berett om så att gå i döden för Jesus. Han skulle stå fast. Och du huskar kanske vad som skedde. Icke bara löp han av gårde och låt Jesus bli i sticket där han blev tatt i fange. Men efterpå förnekte han Jesus tre gånger, akkurat som Jesus hade sagt det ville ske. Han nektade på, han bantes på att han icke kände Jesus. Och jag kan tänka mig att Peter, efter allt han hade upplevt med Jesus genom dessa åren, där låg han som Thomas hade vandrat sida vid sida med Jesus, upplevt mirakler, sett Lazarus komma ut från graven, sett lammen bli rejst upp, sett blinde som fick syne, sett stumme som hade blivit att tala, sett döve som hade fått hörseln igen, och så efterpå nekte att han inte kände Jesus. Jag kan tänka mig att han satt igen med en ganska djup känsla av både skam och skuld, för att han hade förnekat Jesus. Då är det väldigt starkt att studera hur Jesus snackar med Peter efterpå, när de är på Tomas hånd någon uke efterpå. Jesus, han kom verkligen med käft. Han kom inte heller med skuffelse. Och även virkelig skuffa på det här, Peter. Jag trodde liksom att du var en jag kunde regna med. Han kom inte heller med sorg, inte med refs. Men istället så checkar han Peter sitt hjärteförhåll till Jesus, samtidigt som han ger Peter vägledning för hans livsuppdrag. Och det är förbausande hur god Jesus är efter det som Peter hade gjort. Han klandrar icke Peter en eneste gång för Peters totala svik, som vi kan se att det var. Men han möter honom med tillgivelse och upplevelse. Och det är det som är så fantastiskt stort med Gud och hans nåde. Han slår icke när vi har gjort fel. Han sviktar icke oss själv om vi har sviktat ham. Han reser oss upp igen. Och Peter fick uppleva det. Och när vi läser om i Apostlenes gärningar 2 om Peters frimodiga preken till folket i Jerusalem, så ser vi att det är en förvandlad man. Han är fri från frykt. Han är fri från skamfölelse, fri från skyldfölelse. Han är en upprest man som försynner om Jesus. Och vi kan se på hans tal, om vi läser ord för ord, att han verkligen har upplevt tillgivelse och att han har lagt bak sig det som skedde någon uke tidigare. Han försynner om ham som han hade förnektat någon uke tillbaka. Det hade skett en förvandling, och det var på grund av möte med den levande Jesus. Och det ger oss punkt 3. Ett möte med den levande Jesus reser upp den fallne. För det här med som är helt vanliga folk, troende folk som önskar att följa Jesus som Herre i våra liv, så vi kan ju få någon tröck ibland i livet. Vi blir ju inte bespart för det bara för att vi har valt att följa Jesus. Paulus, som vi hörde om, han blev inte heller bespart för det. Ibland så tränger vi kanske ett nytt möte med Jesus för att komma på banan eller komma på spåret igen. Ibland är det för det att vi har mistat hoppet. Vi har upplevt så mycket tufft. Ibland är det för att troen har strandat. Ibland är det för att vi har fallit. Självklart kan det vara andra grunder också. Men oavsett vad som har skett, så är Jesus mer än villig till att se till ett ärligt och uppriktigt hjärte för att möta det. Jesus såg till Peters hjärteförhåll. Han visste att Peter innerst inne så var han väldigt glad i Jesus. Han visste att Peter innerst inne så önskade han att följa Jesus. Och det så Jesus. Och vi kan nog möta Jesus idag på så många olika måter. Det är väl sällan vi får möta han sån att vi ser Jesus för oss. Men vi kan möta han på många olika andra måter där vi upplever att vi får hopp igen. Vi känner att det är akkurat som om vi får ny luft, det blir lättare att pusta. Vi känner att där får jag troen tillbaka på att det här kommer att ordna sig. Vi känner att vi blir uppreist igen. Själv om vi har fallit så kan vi uppleva att Jesus, han ger mig till livet så nåd och jag kan fortsätta igen. Och en av de möjligheterna som vi har att få ett möte med Jesus är att vara med och be för varandra. Och ibland så är det att möta Jesus knytta till en starka, födelsesmässiga upplevelse som verkligen tar tak och vi kan känna det långt in i oss. Det griper oss djupt i födelserna. Ibland är det ingen så kallade födelse i bilden i det hela tatt. Men vi känner in i oss. Jag har blivit fyllt med hopp igen. Jag har blivit fyllt med tro på framtiden. Jag har blivit fyllt med tillgivelse. Jag känner att det här kommer att gå bra. Det finns hopp för mig. Det finns en framtid för mig. Jag är tillit. Det här kommer att gå bra. Och idag har jag lust till att invitera dig till förbön där vi kan vara med och be för dig och ditt liv och kan be om ett möte med den levande Jesus. Akkurat i den situation där du tränger det. Om det är någon av de här tingen som vi har nämnt här, att du tränger ett möte med den levande Jesus för att du känner att hoppet ligger i grus. Eller om du upplever som Thomas att troen, den har strandat. Han missar något av den där troen på framtiden. Han missar kanske troen på att Gud kan bruka mig. Kanske missar troen på att ting kommer att ordna sig. Eller kanske du upplever som Peter att det har gått i stycken. Du har snubblat, du har fallit. Jesus är aldrig ute efter att slå oss. Som på bilden här så är han alltid med godhet i blicken, räcker ut sin hand för att ta stadig tak i oss och lyfta oss upp, liksom han här lyfter upp Peter som har fallit ner i havet i bölgen. Därför ska Kjell-Ovet ta lede oss till någon lovsångare och spela lite för oss och med oss. Mens han gör